Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Välkomna till Statsvetarpodden. Det är onsdag den 6 och vi kör ju, som ni kanske vid det här laget vet, Statsvetarpodden nästan alla dagar från Almedalen. Och vi som är här bredvid mig sitter...
Ja, här sitter Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap i Göteborg och även ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet.
Och Cecilia Järme, politisk journalist och fil.doktor i statskunskap.
Och jag är Jonas Infors, professor i statsvetenskap. Om ni hör lite ljud i bakgrunden så är det att vi sitter i en lokal med lite andra människor också som går omkring. Så vi hoppas att det här kommer gå fram. Jag skulle vilja säga att Cecilia, det är ju rätt... Är det skönt att vi har fått tillbaka vår förlorade son Ulf?
Ja, det var ju lite tomt. Alltså, vi lyckades ju göra slut på tiden. Och lite till. Ja, men Ulf, det var tomt utan dig.
Ja, så snälla ni, men jag är ju lite orolig för jag har inte hunnit lyssna på det avsnitt som ni spelade in. Så jag undrar ju lite vad ni passade på att göra när jag inte kunde vara här och hålla någon.
Det finns många anledningar att lyssna på det avsnittet, ska jag säga.
Aj.
Men vad var skälet för nytillkomna lyssnare?
Det var ju främst att jag i min egenskap av ordförande för tro och solidaritet hade fått en reserverad plats framför scenen när Stefan Löfven höll sitt anförande i Almedalen. Och det var första gången som det inträffade.
Och fick du sitta bredvid Lisbeth Palme?
Nej, inte riktigt. Jag satt snett bakom Lisbeth Palme och det var stort. Nej, istället hade jag blivit placerad bredvid en säkerhetspolis. Jag vet inte om det var en slump eller om det var någon tanke i detta.
På goda grund. Vi kallade det igår att du är vår favoritpolitruck.
Ja.
Men sen är det ju faktiskt så, om man ska vara ärlig, att Ulf skriver ju debattartiklar i Parti och Minut där han kritiserar sitt parti. Så att han kanske faktiskt
precis
inte är det. Han är en, inte att vara vår favorit...
Vår favorit.
Ja, vår favorit blir bra.
Ja.
Och, men ännu närmare oss om hjärtat kanske en Ulf, det är ju politiska ämnen överhuvudtaget. Och idag är det Kristdemokraternas dag, KD. Och vi kommer att tala om KD. Vi kommer att tala och ge lite Almedalsseminariepuffar. Och så kommer vi blicka framåt lite mot Sverigedemokraterna som är morgondagens parti. Men för att ta det kärnfullt om KD. Är KD ett parti i kris?
Mm, kanske de är. Det är i alla fall en del saker som talar för att de är i kris. Det är ett splittrat parti. Efter Göran Hägglunds avgång så blev det ju en kraftmätning mellan Ebba Busch Thor och kanske främst Jakob Forssmed som representerar olika åsiktsinriktningar inom Kristdemokraterna om vem som skulle ha makten. Och den vann ju Ebba Busch Thor. Ebba, och ganska stabilt till sist. Men de som förlorade den striden, de känner inte riktigt igen sitt parti, säger de, och har blivit demobiliserade. Och det är lite dålig stämning i partiet, har jag en känsla av. Om det är kris eller inte, men lite dålig stämning.
De har ju ett problem också att de inte längre har några stridsfrågor. Ett parti behöver ju det för att verkligen lyfta i opinionen, åtminstone bli synliga. HBTQ-frågor som ju har varit stort och viktigt för KD genom åren, där finns det inga avgöranden som står på programmet. Förr var det homoadoptioner, det var homoäktenskap, det kunde vara det fanns ett sådant antal avgöranden som skulle göras. That is over.
Mm. Ja, precis, jag tänkte på 90-talet när man ju 1998 hade ungefär 11%. Mm. Då var ju KD det parti som så att säga ville gå lite långsammare fram och fick ju kanske många väljare på grund av det. Men det går inte idag.
Mm. Sen har de ju socialpolitiken i deras område, men de har ju redan avreglerat apoteken. Jag vet inte riktigt vad som ska hända där. Beträffande familjepolitiken så har de ju slagit för vårdnadsbidrag. Det har ju varit deras fråga. Det är väl väldigt få som vill ha det, särskilt i det här läget man oroas för att invandrare kvinnor blir inlåsta hemma med barnen via vårdnadsbidragen.
Alltså, om man ser från partiforskningssynpunkt, så det du nämnde, Ulf, det här med liksom stämningen in i partiet, att man ibland talar om den interna arenan, att ett parti som går i otakt med sig själv så att säga, där man inte är riktigt säker på riktningen, har ju problem i förhållande till opinionsbildningen. Och det du säger, Cecilia, om frågorna, det här att man måste bottna i någon form av ideologisk hållning och så ha frågor att knyta till det.
Frågor som är aktuella.
Som är aktuella, precis. Och så ska det bli politisk strid kring dem. Ja, för det är då väljare uppfattar att här är ett parti som är relevant, och så står jag eventuellt nära det.
Och då är frågan vilka frågor som skulle bli relevanta. Det är inte bara så att frågor är relevanta, utan partier kan ju också göra dem relevanta. Och vilka frågor man då vill göra relevanta, det är ju en ideologisk ställningstagande från partiets sida. Och där är ju frågan vart Kristdemokraterna ideologiskt är på väg. För när Ebba Busch Thor tillträdde som partiledare, då var hon väldigt tydlig med att Kristdemokraterna var ett högerparti. Det hade Göran Hägglund sällan eller aldrig tagit i sin mun ordet höger. Och det gav ett intryck av att Kristdemokraterna var på väg att fylla upp det tomrum som fanns i svensk politik mellan å ena sidan Sverigedemokraterna och å andra sidan de tre allianspartierna i mitten. Men efter det så är Moderaterna plötsligt rusat åt höger och även profilerat sig i frågor som försvar och brott och straff och så vidare. Då finns det inget utrymme kvar där för Kristdemokraterna. Var ska de ta vägen? Ska de gå tillbaka till mitten? Har de något hem någonstans? Och vilket är det i så fall?
Jag vet inte. Jag tror att de är beroende av att det kommer ut en fråga som verkligen kan bli het för dem. I det mest rosenskimrande läget så skulle ju Magdalena Andersson plötsligt återinföra fastighetsskatten. Det var ju deras stora fråga som de drev 2006, och faktiskt den fråga tror man som fick många väljare att tippa över, så att alliansen vann den gången. Och det är klart, regeringen är hårt pressat. Det har varit stora och delvis oväntade utgiftsökningar genom migrationen. 6 miljarder ska det nu köpas utsläppsrätter för, även om det har blivit ännu mycket dyrare för regeringen att låta kolet ligga sådär. Men det är klart att vilken finansminister som helst vill ha pengar. Och fastighetsskatten är älsklingsskatten.
Och därför kanske det inte kommer att komma ett sånt förslag.
Ja.
Ja. Men alltså, jag var på ett väldigt spännande seminarium igår, det vill säga tisdagen, som SIFO anordnade. Men med specialundersökning här under mellanvalsåret. Och de har låtit väljare lista vilka frågor man tycker är viktiga. Och det finns olika tekniker i detta, men SIFOs teknik är att man ger väljare en lista på, jag tror det är 30 olika sakfrågeområden, och så får man rangordna dem. Och det är lite oroväckande ur KDs synpunkt är ju att de här mer traditionella, flera traditionella KD-områden hamnar väldigt långt ner. Allra längst ner kommer regionalpolitik. Om ni kommer ihåg Hägglund och KD före valet 2014, så under ett par år där så drev man ju frågan om man skulle omorganisera landstingen. Det är en, kan man säga, en regionalpolitisk fråga. Längst ner, familjepolitik, KDs traditionella fråga, näst längst ner. Sen fjärde sist har vi etiska frågor, etikfrågor. Det vill säga det som har varit, särskilt då etik och familj, det är ju liksom KDs absoluta kärnområden. De ligger längst ner. Och delvis är det väl som du säger, Cecilia, att det är inte mycket strid om dem. Vi har lämnat dem, åtminstone tillfälligt. Kan man få kraft i den politiska striden kring det här igen? Är det möjligt?
Men det ni säger är alltså att KD idag är ett parti utan frågor och utan konflikter att utkämpa. Har man då blivit på väg att bli ett parti utan väljare?
Ja, samma seminarium hade ju genom en viss teknik vaskat fram hur stor andel av väljarkåren som räknas som stabil, och den var 1,9% och mycket små, mycket liten potential att öka.
Om man ska försöka spekulera i saker som skulle kunna hjälpa partiet eller ge dem frågor då, så vid sidan om det här med fastighetsskatten till exempel, så kan man ju tänka sig att det ska hända någonting försvarsmässigt, att försvarsfrågan är en möjlig fråga för KD att mobilisera i.
Jag tror de försöker idag. Jag tror att Ebba Busch Thor har varit ute och talat om höga försvarsutgifter som ett krav eller ett önskemål i KDs framtida förhandlingar inför en eventuell ny alliansregering. Men frågan är ju hur mycket Moderaterna och Jan Björklund kommer att låta KD äga en sådan fråga. De kommer ju båda att vilja vill jag ha den, ha kvar en inflytande över den.
Ja, där särskilt skulle jag säga Liberalerna som ju faktiskt inte gick in på i försvarsuppgörelsen utan ville ha 4 miljarder mer än de 10 eller 11 som man kom överens om.
En lite dystra nu, finns det inga möjligheter för KD då? Ja. Du frågade om KD var i kris, det verkar som det är det i så fall.
Ja, och om jag bara får haka i.
Krisen är kreativitetens moder, Jonas. Vad skulle du göra?
Om jag bara får haka i med försvaret. Ja, Liberalerna var inte med och KD kanske nu kritiserar. Men det var ju dock en uppgörelse. Vi har ju ändå en tradition av rätt breda försvarsuppgörelser. Och det är faktiskt så att inte ens på 80-talet när vi har haft liksom, tydliga hot från med ubåtsjakt som man sa på den tiden. Så har försvarsfrågan kommit högt upp i befolkningen. Så den är oerhört svårt att få lyfta, även om det ibland är lite gurgel kring den. Ja, när vi bockar av de här så är det klart att det känns som att det är ju inte, kanske inte vår sak att komma på vad KD ska göra, men man har säkert anledning att fundera att man bör göra något. Som du inledde, man började med att försöka vid höger. Men där är konkurrensen ganska stor. Man är väldigt harmsen över att vårdnadsbidraget släpptes, att Liberalerna gick på pappamånad och så vidare. Men det känns också som att det är en ganska död fråga.
Jag tror att det faktiskt är så här att det går nästan inte att komma på någonting de skulle kunna göra, utan deras öde ligger i att det händer någonting. Att Putin plötsligt invaderar Gotland. Eller att Magdalena Andersson blir vansinnig och återinför
fastighetsskatten. Okay, jag har ju en favorittes som jag brukar lansera, som alla brukar säga att den är helt fel, och det är ju att Kristdemokraterna är idag ett kluvet parti, inte minst i flyktingpolitiken. Där många kristdemokrater säger att de känner inte igen sitt parti eftersom partiet har slutit upp bakom den här lagstiftningen som framför allt försvårar för anhöriga att återförenas i Sverige. Och det finns ju, även om det kan vara så i opinionen att det finns ett kraftfullt stöd för de restriktiva flyktingpolitiska åtgärder som har införts, så finns det också ett motstånd. Och det finns också ett motstånd inom borgerligheten. Om Kristdemokraterna kunde profilera sig och mobilisera det motståndet. Visst, man blir kanske inte något 10-12% parti. Men det kanske skulle vara en profilering som inget annat alliansparti har. Och det kanske skulle vara tillräckligt för att ändå klara sig upp till 5-6% inför valet.
Sen är det ju en svårighet det här med alltså religiösa friskolor. Där har ju nu regeringen gått ut ganska hårt och sagt att mot dem helt enkelt.
Ja,
eller en enskild minister har gjort
det. En enskild minister har gjort det. Men,
ja, men jag tänkte också i Löfvens tal så nämnde han ju
också att
vi ska inte ha undervisning på, vad använder han för uttryck?
Den
ska inte
få
en konfessionell grund. Undervisning ska inte vila på konfessionell grund. Mm. Och det är klart, det är svårt att ha en religiös friskola. Om det inte finns sådana inslag.
Det beror ju på om det är undervisningen som
ja,
vilar på
konfessionell grund. Det är sant, den måste följa läroplanen.
Det finns en skola och en läroplan.
Ja, ja, det är sant. Det är sant.
Mm. Man kan få ha adventsljusstakar i skolan.
Ja.
Får man ha det fria tåg?
Nej, men det är klart att så mycket av kritiken har handlat om att det är muslimska friskolor, men då har KD ett problem. Det är det du menar, eftersom man är delvis knuten till kristna friskolor. Ja, och det är det som är det giftiga med den frågan för KD. Ja.
Mm. Finns det så få religiösa friskolor i Sverige idag? I debatten så spelas det ibland, tycker jag, upp som Sverige vimlar av religiösa friskolor. Jag tror det är totalt 60 friskolor, religiösa friskolor.
Jag vet, två i Göteborg, de är katolska båda två. Ellen Engströms gymnasium har ett gott rykte. Och så finns det ju en grundskola bort Örgryte som jag också vet flera flera som inte är katoliker går till, för det är det ordning och reda.
Sen finns det, finns också en känslig fråga i det här. Då tänker jag på de judiska skolorna som, där de finns och kämpar med väldigt stora säkerhetshot. Också, att säga. En stängning av dem skulle kanske också uppfattas som en typ av kapitulation. Så det finns inte riktigt någon entydighet.
Nej, den är otroligt komplicerad. Och det försvårar ju för ett parti att göra den till sin som en nyckelfråga. Men kanske ändå, vi kan titta lite på tiden här, men Ulfs förslag om att bli så här nischpartiet i en viss typ av förhållningssätt i migrationsfrågor, en social, det är väl, om ni har vaskat här så kan det väl hända att det kanske är där det kommer landa. För lyssnarna kan vi bara säga att i SIFOs undersökning, de områden som ligger i topp var skola, utbildning, sjukvård, landets ekonomi och sysselsättning samt lag och ordning. Sjukvården, ja, där kanske finns det här det socialt omhändertagande. Men det är tufft där uppe. Vad säger ni? Har ni något slutord?
Det är tufft i botten.
Ja. Och ska vi gå över då? Vi har ju ett inslag i Almedalspodden just. Där vi, man kan säga, puffar enligt en grekisk, klassisk, demokratisk demokratimodell för olika seminarier. Nämligen slumpen får avgöra. Det var ju så att man i den ateniska stadsstaten inte valdes de som nu var medlemmar i den här politiska samfälligheten. Män kan man säga, fria män. Man valdes inte till ämbetet, parlamentet, utan man lottades fram. Och vi lottar fram ett antal seminarier som går nästa dag. Och nästa dag, där vi nu befinner oss, det är torsdagen. Och nu ska jag bläddra fram här. Vi kan väl, ska vi ta några
någon gång?
Det
är ännu roligare än så, för det är vi blundar och pekar.
Ja, vi blundar, precis.
Det är inte ens lottning.
Nej, det var bra du sa det, för det är absolut inte så att vi väljer ut, utan det är verkligen slumpen.
Jonas sitter här med en stor bindel för ögonen nu som man ska...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ska jag ta den första?
Ja.
Ja, nu tar jag.
Och du blundar ordentligt.
Ja, då. Där, och jag hamnar på reklamen, en annons. Ja, den ska vi är väldigt reklamfritt med. Eller jag vet inte, GP lägger ut en reklam då och då. Men, så. Oj då, ja.
Oj då.
Vad säger drivmedelsbranschens vd:ar om framtiden och branschen? Ja, men skrattar ni? Det är ju oerhört viktigt det här med bensin, drivmedel. Min hustru Gunilla har påpekat för mig att det är ovanligt många bilar utställda i Almedalen i år. Jag gick just förbi en, jag ska inte säga bilmärket, men där var det var självstyrande bilar, men det är också då nya. Någon nämnde för mig att någon av de stora bilfabrikanterna i Europa just nu håller på att bygga en gigantisk batterifabrik. Det vill säga, det är ju drivmedel. Så oljeindustrin måste ju vara lite oroad för att hela denna enorma bilbransch kommer att gå över till andra drivmedel. Och det kan ju få liksom regionalpolitiska konsekvenser och politiska konsekvenser. Man lägger ner raffinaderier till förmån för batterifabriker.
Det vore ju underbart ifall vi kunde få fler elbilar. Det finns ju länder, jag tror Norge till exempel, är en väldigt stor skillnad på. De har laddstolpar överallt och sådär. Själv håller jag på att försöka vänja mig vid drivmedlet diesel. Vi har skaffat en ny bil och jag har fattat att ifall jag häller i fel sak i den.
Då går det inte alls.
Då går det inte alls.
Det är komplicerat.
Vi ska se, vi ska först säga det att det här seminariet det är ju lite illa. Jag hoppas det finns inspelat, för det gick, ska jag säga. Det var ju lite trist. Det måste vi tänka på här, för klockan är nu 2:10 när vi spelar in detta, och det här seminariet gick 11:45.
Nej, fast det här är ju nästan imorgon.
Ja, men du var dum.
Ja, den här gången var det
ovanligt förvirrad.
Alla chanser.
Ja, okej. Det är den förvirrade professorn. Ja, professor Kalkyl kunde inte gjort det bättre. Ni finner
kan vi få veta vad frågan är nu snart, Jocke?
Först, det är i Almedalskatalogen, den officiella, sidan 289. Det är på torsdagen klockan 11:45-1. Vad säger drivmedelsbranschens vd om framtiden och branschen?
Om framtiden och branschen.
Det är på Clarion Hotel Visby. Och beskrivningen är, vad kan man säga om dagens marknadssituation? Varför sjönk råoljepriset så kraftigt? Och varför har det stigit den senaste tiden? Hur ser drivmedelsbranschens arbete från fossilt till förnybart ut? Hur är företagsklimatet i Sverige? Ja, det är möjligt att det var en helt annan fråga faktiskt. Vilka är framtidens drivmedel? Hur bör styrmedlen se ut?
Ju fler frågor man ställer, desto tydligare är att man inte vet vad man egentligen vill ta reda på.
Det här är väldigt svåra saker. Jag tänkte på det här just när man väljer bil. Vi skulle byta företagsen och då tyckte jag det verkade så coolt att ha en Säpo-bil. och sen fick jag veta att det var ett väldigt dåligt miljöval Säpo-bilar, därför att de är så tunga.
Och de, de är pansarglas. Det var därför du tyckte att det är lite osäkert på söder. Men hur är den politiska spänningen? Jo, men ja, det var ju lite mycket. Men det här med hur ser styrmedlen ut? Ska staten gå in och styra? Eller är det vi konsumenter som så indirekt med våra val? Eller, det är väl en ganska relevant...
Med skatten på drivmedel.
Till exempel, man kan göra det, att man förbjuder eller man lägger skatt. Jag tror att man är orolig. Eller i varje fall,
vad är man orolig för? Vilket är den största hotbilden?
Drastiska förändringar som är oförutsägbara är väl...
Då är de ju alltid oroliga, för det kan ju alltid ske...
Jo, men man kan säga att vi har varit i en narrativ under 50-60 år att bilen är bra.
Okej.
Och börjar det nu bli ett problem, då måste man finna lösningar på när den fortsatt kan vara bra men samtidigt inte skada miljön.
Men elbilen är väl bra, sen så är det väl den här utvecklingen, den teknologiska utvecklingen mot allt mer bränslesnåla motorer.
Och det är naturligtvis att man kan minska miljöpåverkan genom att ha kanske fortsatt bensin, men det är pyttelite.
Och få fram bättre bränslen, till och med flyget håller på att försöka få fram.
Vi tar ett ämne till.
Nu får Cecilia blunda och peka.
Är jag på torsdag?
Nej, du är på onsdag.
Ja, du är fortfarande. Nu ska vi styra fram. Gå härifrån och höger.
Du sönder
härifrån och höger.
Är det här rätt?
Ja, det är rätt. Du kan dunka till här som helst.
Vad som helst.
Säger vi där.
Ah, nu ska vi se. Den osannolika kopplingen mellan digitalt entreprenörskap och den kommunala musikskolan. Den osannolika kopplingen mellan digitalt entreprenörskap och den kommunala musikskolan.
Ja, du har ju skrivit om det digitala samhället, så det här är väl något du kan raspa
upp. Ja, och oerhört musikalisk. Vi ska se beskrivning. Sverige står på den globala musikscenen med ett stort antal framgångsrika artister, låtskrivare och producenter. Vi diskuterar med framstående personer från musikbranschen om vad digitaliseringen inneburit och innebär för deras framgångar.
Spotify?
Ja, en framgång måste vara att det är mycket lättare att sprida musik och göra den tillgänglig för alla. Svårigheten har jag haft om de inte klarat av att ta betalt för den.
Men de menar att kommunala musikskolan skapar digitala entreprenörer. Är det så de tänker, tror ni? Därför att de skapar saker som kan ligga på Spotify?
Jag vet inte, men jag vet att flera av de här svenska musikunderspersonerna hyllar den kommunala musikskolan. De säger vi hade aldrig varit där om inte.
Ja, det är säkert så att den kommunala musikskolan skapar grogrund för så många framgångsrika entreprenörer. Och eftersom vi lever i en digital tid så blir de digitala entreprenörer. Typ Spotify. Om de nu har gått i, har Spotify-entreprenörerna gått i den kommunala musikskolan.
Men jag gick länge och spelade blockflöjt och inte blev jag någon digital entreprenör.
Jag spelade piano. Efter 6 år fick jag en bok för barn och nybörjare. Då kände jag att det är inte så mycket entreprenörskap om det.
Å andra sidan twittrar du ju väldigt mycket.
Ja, det gör
du väger upp det. Ja, men ja, vad ska vi säga? Det här är väl...
Jo, men jag tycker ändå att det finns en principiell. Den kommunala att digitaliseringen tillgängliggör och gör ju möjligt att sprida musik och andra kultur. Produkter på ett helt annat sätt än tidigare mänsklighetens historia. Samtidigt så har inte marknaden lyckats skapa några mekanismer för betalning utav detta.
Och det är också så att om kommuner är hårt ansatta ekonomiskt, så inte vet jag, men den kommunala musikskolan kanske är någonting som man tycker, men det här får väl marknaden lösa eller föräldrarna själva, och så skär man ner. Mm. Och då kanske man slår undan benen från kommande exportmiljarder. Mm. Det är den typen av frågor också.
Mm. Men vi älskar väl alla den kommunala musikskolan?
Ja, jag har inte
oavsett
gått där.
Oavsett vilka kopplingar den har.
Det här seminariet verkar ju vara en success story seminarium.
Ja,
när är det och var hittar man det?
Alltså,
i katalogen?
Alltså, VD:n för Telia är med. Hon kanske också har spelat blockflöjt.
Ja, men det har ju varit massa bråk om det. Telia gör ju... Är det inte så att de tillhandahåller vissa sådana delningstjänster gratis om man är med i Telia? Det har ju varit jättebråk om det. Alltså att...
Det är så bra med det, för du läser tidningar.
Ja, men nu kanske det är så, jag kanske helt fel ute, men man har talat om snedvrider konkurrensen genom att... man är med i Telia, så får du tillgång till vissa av de här, bland annat musiktjänsterna. Därför är det nog Telias vd med, så det är politisk sprängkraft.
Och var är det någonstans? Det är alltså på torsdag klockan 08:30 till 10:00.
Platsen är annan plats.
Annan plats, ja.
Ja, vi får be er hitta annan plats på kartan och kanske gå till den elektroniska katalogen. Men sidan 272 i varje fall i papperskatalogen.
Ja. Men nu måste du få peka.
Då måste jag få peka också.
Där ska vi se. Nu blundar du ordentligt.
Cecilia väljer sida.
Nej, jag väljer inte
du sida. Du väljer inte sida. Nej, jag blundar.
Ja. Hugg till.
Er har jag på rätt sida.
Yes.
Ja. Då ska vi peka till. Och vad står det?
Det står... Framtidens handel och digitalisering.
Det är mycket digitalisering. Ja, återigen, vi har ju vår digitala
expert. Jag räknade som att var tionde seminarium i Almedalen handlade om digitalisering i något avseende. Så det går in i alla branscher.
Med Anita Radon.
Oj då. Hoppas hon är radonsäkrad. Ja, stackaren, hon har säkert fått höra det 3000 miljoner gånger.
Och vad står det?
Vad är frågan?
Hur kommer framtidens handel se ut? Och hur långt har vi kommit? Vi presenterar unika studier inom digital handel.
Ja, men digital
handel, är det e-handel?
Ja, det är e-handel. Det mesta av vår vardagsmat hemma, den får vi leverera till dörren en gång i veckan. Mm. Och nu har vi så att vi får så att säga, 3 middagar för 4 personer. Levererade på måndagskvällen. Och det är väl en form av e-handel. Man klickar i ett koncept. Mina döttrar handlar ju allting nu via nätet, men de går och tittar, de går och shoppar liksom.
Men hur gör vi politik av detta då?
Ja, det innebär ju att en del kan ju då frukta att allting bara blir gigantiska lador som är lager. Utan, de kanske ligger en mil utanför stadskärnan och så körs det på olika sätt in till kunderna.
Det undergräver den levande staden. Och gör städerna fulare.
Ser ni några skiljelinjer, några partipolitiska skiljelinjer? Var placerar ni in de politiska partierna på dimensionen handel och digitalisering? Sverigedemokraterna, de är ibland som ett tillbakablickande parti. Menar en del skulle...
De vill nog ha små stadskärnor.
Ja,
gulliga små bagerier som man absolut inte kan...
Jag tror att alla retoriskt vill ha gulliga stadskärnor. Mm. Och då är det sen frågan om hur man politiskt agerar. Alltså väldigt länge så kan man säga att det har funnits en axel. Och nu kanske jag är orättvis mot några partier. Att jag tror att socialdemokrater och moderater har inte motsatt sig stora köplador så att säga. Och ni vet den här, i varje stad finns det alltid ett ICA och en Coop. Och de är ofta anskrämligt fula. Och de ligger kanske inte alltid i utkanten, men alltså de som en stor köpcentrum. Mm. Det är den traditionella utarmningen. Sen köpcentra utanför städerna, det finns nog stor enhet. IKEA, det drar mycket folk.
Mm. Men jag tror att den politiska slutsatsen är ju att den här utvecklingen kommer göra det ännu mer utmanande att hålla på med stadsbyggnad. Och alla som bryr sig om... Som städer och den byggda miljön måste se till att kommuner faktiskt
kan det offentliga styra? Ni måste bygga där på det sättet eller ska vi låta marknaden avgöra?
Så vårt råd till lyssnaren det är att gå på det här seminariet imorgon klockan 08.30 till 10.00 det också och där har vi lokalen Donnersgatan 1. Det ska väl vara...
Kårhuset Rindy,
ja. Det är precis nere vid Almedalen.
Och av en ren slump så hamnar det på
samma sida. Sidan 272. Och går du dit och ställ frågor hur de ser på stadsplaneringsproblematiken kring temat framtidens handel och digitalisering.
Det var blunda och peka.
Ja.
Och då ska vi se fram lite grann mot morgondagens parti. Vårt sista tema idag. Och morgondagens parti är Sverigedemokraterna. Och vi har väl ingen rubrik det här. Det är ju ett parti som har haft en succéartad utveckling ända sedan det startades egentligen 1988 i termer av väljare. Hur ser det ut idag?
Ja, många undrar vad Brexit betyder för Sverigedemokraterna. Man hade ju oroat sig att ett brittiskt utträde ur EU skulle väcka liv i den svenska tidigare EU-kritiska opinionen och att Sverigedemokraterna skulle stå först i kön och försöka mobilisera de här EU-kritiska väljarna. För Sverigedemokraterna har ju stagnerat i opinionen, i alla fall i opinionsmätningarna, kanske till och med tappat lite från fjolårets höjder och behöver, kanske nu kommer det ju inte längre egentligen några flyktingar till Sverige, ett par hundra i veckan, och de behöver kanske en ny fråga att mobilisera kring. Skulle EU-motståndet kunna bli en sån fråga? Det har vi diskuterat tidigare i Statsvetarpodden. Eller finns det andra frågor som Sverigedemokraterna skulle kunna mobilisera kring? Om det nu är så att invandringspolitiken tillfälligt i alla fall har börjat sjunka ner lite på den politiska
agendan. Jag är väldigt nyfiken på det. Hur många kärnväljare de har. Vad är det de ligger kring 18 nu ungefär,
ja, 17, 18,
i opinionen? Deras valresultat var 12,9. Mm. Att de har fortfarande ändå långt över sitt valresultat, ja, som redan det var sensationellt. Och detta trots att alla partier numera nästan för deras invandringspolitik, dock av helt andra skäl. Det är ju den avgörande skillnaden.
Ja, potential. Alltså jag tror, ja, det är möjligt att det finns något. Alltså EU-frågan är ju svår, den är aldrig högt uppe. Det är möjligt att man kan ha, ändå få någon slags fokus på den som kan liksom gynna partiet. Men jag tror nog ändå att, ja, själva invandringen, hur många som kommer hit och så, där är det lite svårare nu att driva. Dels så har alla partier är där och det kommer mycket färre. Däremot integrationsfrågorna, där har de ju faktiskt varit ganska vaga. Man, liksom, ja, ni vet, det har vi sagt förut kanske till och med i podden, att de har liksom sagt det är inte vårt ansvar, det är de andra. Så de har, men jag tror att de kan börja formulera politik där. Och detta med alltså, vi har ju varit med, Ulf och jag, i boken Förhandla eller dö, att analysera Sverigedemokraternas ideologiska utveckling. Och det är väldigt tydligt att det här med svenskhet och nationalism är en väldigt viktig del i partiets ideologi. Och svenskhet är ju någonting som nu alla partier
Stefan
talar om.
Stefan Löfven talade i sitt tal, någon hade räknat, jag tror om det var 18 eller om det var 28 gånger som han, Stefan Löfven, sa ordet Sverige, ja, i sitt tal.
Ja, älskar Sverige, sa han någonstans i början där. Så det finns ju någonting här kring vad är det att vara svensk, och där har ju partiet alltså de har ju någon slags legitimitet, de bottnar i den bemärkelsen att det är någonting de verkligen vill tala om.
Många integrationer utspelar sig i de flesta fall så att säga i kommunerna. Det är kommunerna som håller i skolan och arbetsmarknaden. Det vill säga det är de stora problemen och utmaningen som det kommer att visa sig i kommunerna. Och nu är väl frågan om Sverigedemokraterna har kommunpolitiker.
Har de en kommunal
kader som är något sån här kapabel?
Det kommunala avgör allt för sig. Det blir slutordet.
Ja, och då tackar vi för det och vi hörs igen imorgon.
Tack ska ni ha.
Tack ska ni ha.